Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle.
Och mig, Daniel Johansson. Nu är det dags för julprogrammet igen.
Nu är det dags för julprogrammet, ja.
Vad ska vi hitta på i år?
Jag vet inte. Jag tänkte, vi har fått in önskemål om att vi ska recensera glögg.
Yes. Ja, då är det inte rätt personer, tror jag.
Nej, jag tror inte det heller. Men du hade en idé det här året.
Jag tänkte att vi skulle tala om någon av julsalmerna, julsångerna som vi inte har talat om tidigare.
Men först kanske vi ska påminna om att
man kan stödja församlingsfakultetens verksamhet och våra poddar,
ja,
genom att swisha.
Och hur börjar det numret?
Det börjar med 123. Ja. Och det får jag säga idag eftersom vi ska tala om siffrorna 1123. Men det fortsätter med 100 84 57.
Och så märker man det med FFG gåva eller FFG podcast, så kommer, ja, det fram. Viktigt att man märker det med FFG.
Det behöver man göra.
Ja. Mm. Och så för annat som nu händer det kanske inte så mycket här. Nu är det julledigt.
Det är lite julledigt i alla fall vad studier och verksamhet utåt beträffar i huset. Tills vi drar igång igen efter 13-dagshelgen så drar våra ordinarie studier igång. Och sen går det någon vecka innan kvällsbibelskolan är igång på nytt. Och uppgifter om det hittar man på vår hemsida om man går till våra evenemang.
Men det kan vi säga att poddar och sånt är ju igång. Predikoverkstan är igång och den här podden är igång.
Det är meningen. Och då i alla fall vad gäller predikoverkstan blir det extra mycket genomgångar av texter här med tanke på de olika julhögtidsdagarna som infaller.
Okej, det ser vi fram emot.
Mm.
Men som sagt, då är det hemsidan ffg.se och vi har ju en bibelkonferens som kommer här.
Ja, i slutet på februari. Och då är det ju ett jubileum för Nicenska kyrkomötet 325. Och därför kommer också bibelkonferensen att handla om dess historia, teologi och så föredrag som ansluter till det. Det berör ju då närmast frågan om Kristus som sann Gud och treenighetsläran.
Det ser vi också fram emot. Och det är i slutet på februari. Mer information och program och sånt kan man hitta på ffg.se. Ja, julsalm.
1, 2, 3. 1, 2, 3 i svenska psalmboken som den är numrerad nu börjar ju da 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 da. Lys till änglasångens ord. Den melodin använde jag för att komma ihåg vårt swishnummer faktiskt.
Ja.
Jag har tre melodier till för de övriga.
Du har ju såna här olika memorier. Jag försökte lära mig några gånger, men jag har mer problem att lära mig memorera än att...
Nej, när jag hör siffror eller ser siffror så dyker melodier i psalmboken upp i mitt huvud. Inte alla 700 eller så riktigt, men väldigt, väldigt många. Ja. Men den här psalmen som vi då förknippa med en engelsk carol, och det är via England den har kommit till Sverige. Den kom in ganska sent i vår psalmbok. Den kom in i 86an och dessförinnan så hade den ju introducerats genom att man introducerade den engelska carol-traditionen. Ju som är förknippad med gosskörerna i King's College och annat. De brukar ju alltid sätta igång julfirandet i England. Då brukar det vara så här i King's College i Cambridge att den avslutande carols, hymnen, salmen de sjunger är just det som är nummer 123 i vår psalmbok. Lys till ängla sångens ord eller Hark the Herald Angels Sing är det väl på engelska.
Men England är ju inte riktigt känt för att vara särskilt lutherskt som vi är här.
Nej. Och då kanske vi inte ska tala om det. Vi kan tala om annat också. Nej, men det intressanta med den här är att den faktiskt kombinerar det engelska och det evangelisk-lutherska eller det engelska eller det tyska, hur vi nu vill ha det. För den här sången har en väldigt intressant historia som vi kanske ska, som vi har tänkt att tala om nu. Om vi ska börja bara säga något kort om texten. Så skrevs den av det väl som måste vara den engelskspråkiga världens främste kristne diktare, nämligen Charles Wesley, som var bror med John Wesley, och de var ju de två frontfigurerna i den metodistiska väckelsen i början på 1700-talet, mitten av 1700-talet i England, och som sedan spred sig till USA. Och då var ju John, ska vi säga, den som var den ledande figuren, teologen där, va? Medan Charles var sångdiktaren, och han kanske i det långa loppet har haft ett större inflytande. Vi har ganska många sånger av honom i vår psalmbok. Men så fanns det en tredje person också, George Whitefield, eller Whitefield. Han var väl den store predikanten, han är väldigt berömd som predikant. Men han har också bidragit till den här texten då. Charles skrev den ursprungligen, men så gjorde George Whitefield några förändringar i texten.
Men vi kan ju säga det att i alla fall John Wesley var ju inte helt opåverkad av Luther.
Nej, tvärtom. De båda bröderna där var ju starkt påverkade av Luther, och de fick ju sina egna andliga genombrott när de läste Luther. Så att det finns en sån koppling där också. Men sången skrevs ursprungligen inspirerad av Lukas evangeliets text om hur änglarna visar sig för herdarna på Betlehems ängar. Och ursprungligen så var det faktiskt 5 verser. Nu har vi 3 i vår psalmbok. Och det beror nog på att man redan i engelsk koraltradition har kortat ner den lite grann. Vilket jag kan tycka är synd, därför att de 3 första verserna då återberättar i hög grad händelserna på Betlehems ängar, inspirerade av Lukas 2. Men de verserna 4 och 5, de går in på varför Guds son behövde komma till jorden. Och där är det framförallt 2 saker som lyfts fram då i verserna 4 och 5. Nämligen att han uppfyllde löftet till Adam och Eva om kvinnans säd som skulle krossa ormens huvud. Och så lyfts han också fram som den andre Adam, eller den nye Adam. Så det är lite synd att det har försvunnit senare.
Men salmen är väl bara översatt till svensk? Det är inte så. Ibland har vi ju andra utrikiska salmer som är bearbetade av Britt G. Hallqvist eller någonting sånt.
Ja,
där.
I det här fallet så är det hon som har översatt texten. Men texten ligger så nära man kan komma. Alltså det är inte där det har skett några förändringar, utan det skedde tidigare i den engelska. Hon översatte den här carolsen som den förelåg i den engelska carol-traditionen när den kom till Sverige. Men som sagt, själva anledningarna som liksom salmen liksom syftar fram till, att beskriva Jesus som den andra Adam och kvinnans säd, det missar man faktiskt i den svenska översättningen. Den här kom ursprungligen ut 1739. Charles Wesleys text, och så gjorde George Whitefield strax efteråt några små bearbetningar, och sedermera så blev den bearbetad på 1870-talet eller så, om jag minns rätt. Och Charles hade från början en idé om att den skulle sjungas till en melodi som han hade skrivit en uppståndelsesalm till påsken, Christ is risen, och han ville att det skulle vara samma melodi faktiskt. Vilket också är en intressant sak när man kopplar ihop våra 2 stora högtider, inkarnationen och frälsningen, försoningen och uppståndelsen. Men det fanns lite olika anledningar till att det blev en helt annan melodi. Det kanske vi ska prata om nu.
Ja. Men vi kan ju säga det också, att vi kan ju lätt föreställa oss att de hade en färdig melodi när de satt och skrev texten, eller att de satt och skrev melodin också. Men så är ju oftast inte fallet när det kommer till salmer, utan det finns melodier man kan plocka in och det finns traditionella.
Det är olika. Alltså, ibland skriver man ju över en given melodi och ibland gör man inte det, utan man använder ett versmått och sen är det någon annan som skriver melodin senare. Om man bara tar något svenskt exempel, vi tittar på Lina Sandell Bergs psalmer och tittar sen på årtalet för melodin, så ibland så kan hon ha skrivit texten innan melodin och så skriver någon annan den, Anfält till exempel. Eller så har melodin skrivits tidigare och hon skriver en text på just den, eller det visar sig att den passar. Om man skriver på vers så finns det ju inte, jag menar, obegränsat antal olika sätt att skriva på egentligen.
Nej, men som sagt, just att det finns musiken ibland är frånkopplad från författaren och kan ha flera 100 år senare fått en ny musik. Och...
Ja. Och i det här fallet som vi nu är inne på, så är det här exceptionellt, ska vi nog säga, på det här sättet. Och dels har då Charles Wesley en idé om vilken melodi det ska vara. Och det blir inte det. Sen är det så att den melodin som det sedermera blev och som den är känd för nu, som Felix Mendelssohn Bartholdy skrev nästan på dagen 100 år efter att Charles Wesley hade skrivit texten, han skrev den på våren 1840. Den melodin skrevs för ett världsligt sammanhang som hade en teologisk koppling. Men ironiskt nog är det så här att Mendelssohn, han är så nöjd med den här melodin och han skriver till en vän i England där Mendelssohn då var väldigt populär som tonsättare. Han korresponderar några år efteråt, 1843, med någon som heter Buxton. Och så frågar han om han inte kan hitta en passande engelsk text till den här melodin som han har skrivit då för en tysk text ursprungligen. Och så säger han så här, och det här, jag citerar honom på engelska nu då. If the right words are hittat, I am sure that the piece will be liked very much by the singers and hearers, but it will never do to sacred words. Så han säger alltså att han är säker, om man hittar de rätta orden så kommer det här bli en mycket omtyckt sång, men han säger också att det kommer inte att passa till några sakrala ord. Och det ironiska i allt det här är då att det är just med sakrala ord, en kristen hymn, som den här melodin då har blivit känd. Det hittade då inte den här Buxton, utan det dröjde till 1861 när en engelsk organist vid namn William Cummings upptäckte att Charles Wesleys julsång Hark the Herald Angels Sing passade perfekt till den här melodin av Mendelssohn. Han fick göra någon liten förändring, men i princip perfekt. Så att det är historien bakom hur melodin och den här texten kom samman. Och det blev kanske inte som någon hade föreställt sig. Men det finns mer till den här historien.
Och då var ju Charles Wesley död och begraven sedan länge.
Ja, sedan länge. Ja, ja.
100 år nästan.
Ja, ja, inte riktigt, men vad blir det? 50-60 år. Men hur som helst så blev det på det här sättet med den melodin, och den är ju känd och älskad och omtyckt. Men nu måste vi säga någonting om melodins ursprung.
Ja,
det är väldigt spännande, ja. Ska vi säga, europeisk, tysk historia och reformationshistoria.
Ja.
Som sagt, 1840 är vi i staden Leipzig. Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, som var den tidens store begåvade tonsättare, han har blivit anställd i Leipzig och ansvarig för musiken i Gewandhaus. Och det passar alldeles utmärkt för Felix Mendelssohn, för han är den som har väckt Johann Sebastian Bachs gamla musik till liv igen. Han som väldigt ung, hade nyss fyllda 20 år var han väl, så återuppförde han Matteuspassionen, som han ansågs vara det största kristna musikaliska verket som någonsin skrivits. Det fanns ju folk som kände till Johann Sebastian Bach och han spelade så sådär, men det här gjorde honom känd återigen för den stora allmänheten. Mendelssohn spelade också en jätteviktig, alltså en större roll än vi nog anar idag, åtminstone för den klassiska västerländska musikhistorien. Du vet, om vi säger de klassiska tonsättarna så börjar vi ofta med Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven.
Ja.
Okej, hur blev det så? Man kan tänka, ja, det blev bara automatiskt så för de var bäst.
Nej.
Men faktum var, ja, det spelar väl en viss roll. Men faktum var att det var Felix Mendelssohns förtjänst. För att han tillhörde den generation som började spela äldre tonsättares musik i Gewandhaus. Och han satte program, musikhistoriska program. Och han plockade ut precis de här tonsättarna. Till att börja med så satte han upp andra från deras samtid. Men visade sig att de inte höll kvaliteten riktigt. Så han satte det som är det vi skulle kunna kalla då den västerländska musikens kanon.
Men för vi kan ju tro att Bach har varit aktuell i ända sedan han verkade, och att Mozart har varit aktuell och stor ända sedan dess. Men,
ja, men det
kom ju
inte
nya hela tiden.
Ja, och på den tiden så spelade man bara den senaste musiken. Det skrevs ju alltså ny, fräsch musik hela tiden. Det var sällan man plockade upp äldre musik. Det fanns exempel på att man gjorde det. Det fanns det. När Bach till exempel var kantor, huvudansvarig för kyrkomusiken i Leipzig, så spelade han tidigare sina företrädares musik. Han kunde ta upp deras passioner och så. Men inte på det sättet som det blev sen. Och det tillkom ju också en sak, nämligen konserthusen. Det vill säga att den vanliga allmänheten kunde höra musik utanför kyrkan, annars var det ju bara i kyrkan. Och övrig musik som spelades, komponerades, spelades ju hos adelsfolkets, hovfolkets, va? Det var hovmusik i hög grad. Men i och med att vi kommer in på 1800-talet så får vanliga människor tillgång till musik på ett helt annat sätt. Och då är frågan vad man spelar. Och då tillhör det romantikens ära, så ser man ju också tillbaka. Det är då vi kommer in i den perioden när arkeologerna gör sina upptäckter. Vi skapar museum och så vidare. Och det här händer ju också då på konsten och musikens område.
Men jag tänkte just det på, om vi bara ska lite sidospår här, så undrar jag om inte Bach är världens mest kändaste lutheran.
Ja, kanske efter Luther. Möjligtvis är han lite mer känd än Luther också. men jag menar, han är älskad i alla kulturer där man har tagit upp den västerländska konstmusiken. Så mycket kan man säga. Vare sig man delar hans teologiska övertygelse eller inte.
Jag tror att de flesta inte ens är medvetna om det. Utan jag tror att Bach är ett större namn än Luther, just för att folk inte ens är medvetna om att det ens är kristen musik.
En del kanske till och med omedvetna om det. De flesta är väl medvetna om att det är någon slags kristna texter. Men tyvärr är det nog så här att de flesta inte lyssnar på texterna. Men de som lyssnar på texterna, de inser snart att det här är tydlig evangelisk luthersk teologi. Jag brukar säga att Johann Sebastian Bach, han var inte bara musiker, utan han var också teolog. Han var musiker och teolog.
Men han läst teologi, finns det några belägg för det?
Ja, det finns. Han läste avancerad teologi. Vi vet vad som fanns i hans bibliotek när han dog. Och det var de stora verken i samtiden. Han läste Luther, det finns understrykningar och annat i den. Och man kan också ana det ju hur han sätter fram samman texter, att han var mycket medveten teologiskt. Men nu får vi flytta ungefär 100 år fram i tiden när Mendelssohn då kommer till Leipzig. Som sagt, han blir ansvarig för musiken där. Och 1840, då är det 400 års jubileum för Gutenbergs uppfinning av tryckpressen. Och Leipzig är då den stora boktryckarkonstens stad, kan man väl säga, eller förlagens stad. Så därför blir det ett särskilt firande där. Och Mendelssohn får ansvar för den musikaliska sidan av det här firandet. Och då finns det en uppfattning om Gutenberg att han är liksom Johannes Döparen, föregångaren, den som beredde väg för reformationen. Så om vi har Johannes Döparen och Jesus så har vi vägröjaren Johan Gutenberg som förbereder väg för det evangelium som Luther, Melanchthon och de andra upptäcker. Och det är det man firar.
Kopplar de det till Elia också då?
Ja, inte direkt så. Visserligen skriver Mendelssohn ett mycket berömt verk över Elia så småningom, men inte här. Men ja, det är alltså en sån tydlig koppling. Så att, alltså man ansåg inte att boktryckarkonsten var liksom bara någon slags sekulär företeelse eller någonting. Det var en högsta grad en teologisk kyrklig företeelse. Och det märks också i firandet. Det finns kvar en del av de här talen som hölls vid det här, och de gör tydligt sådana kopplingar då mellan Gutenberg och reformationen.
Men om vi tittar 1840, om vi tittar på skillnaden från de här 400 åren, så har det ju gått mycket fortare från 1840 till nu än vad det hade gjort de här nästan 200 åren. De hade ingen radio, ingen tv. Böckerna var... Det var inga tidningar ens nästan i princip.
Ja, det fanns det väl.
Ja, men det var inte så vanligt.
Nej, men det fanns tidningar. Det fanns till och med musiktidningar där man bara ägnade sig att diskutera musik och recensera musik.
Jo, men inte det mer ett överklassfenomen?
Ja, det är åtminstone inte ner till borgarklassen definitivt. Sen, och om vi går till Sverige så, när vi är framme 1840, då börjar de flesta lära sig läsa och skriva, va? Vi är framme i folkskoletid. De flesta i Sverige kan skriva och läsa, förmodligen i Tyskland också.
Nej, men jag tänker just att informationen kommer främst från böcker.
Böckerna
har en mycket, mycket större plats i livet än vad det har hos de flesta människor idag. Alltså den utvecklingen fram till 1840, de här 400 åren, den gick inte så snabbt som den har gjort nu när vi har telefoner, radio, TV.
På det sättet så har ju de tryckta böckerna förlorat i ställning. Även om man ibland kan ana att de är lite på väg tillbaka. Alltså på något sätt finns det en motreaktion nu. Man vill inte bara läsa på platta, utan nu vill man läsa i vackra böcker som är sköna, goa att hålla i.
Och du vet också att om man läser något viktigt teologiskt så ska man ha sin överstrykningspenna och så sitta och...
Nu kan man ju stryka över på sin skärm också.
Kanske man kan, det visste inte ens jag. Ja. Men alltså det finns ju en väldigt stor charm med det här med att ha böcker.
Ja, och det var det man firade 1840. Och då så inföll firandet den 24 juni som är
Johannes Döparens
dag. Och den 25 juni.
Augsburgska bekännelsens dag. Inte lika känt.
Nej, men det är det. Nu var det inget jubileum. Det blev ju, vad blir det då? 390 år eller något sånt där. Nej, det blir det inte. 290 måste det bli.
100, ja.
1530 lades den fram den 25 juni. Så att här även datumen då som är valda för firan tydligt knyter an till å ena sidan Johannes döparen och sen till reformationens dag. Och det här framgår nu med tydlighet i det, den musik som Melanchthon, inte Melanchthon, jag blandade ihop honom och Mendelssohn skriver för dagen.
Så då kunde man fira i dagarna två?
Ja, till och med tre. Man fortsatte faktiskt till den 26 juni också. Och det var stora konserter sedan den 25 juni. Det kan vi samtala om vid något annat tillfälle. Men till den 25 juni skrev Mendelssohn det som nu numreras som den andra symfonin. Det som kallas för Lobgesang-symfoni eller Lobgesang-kantata. Det är alltså en... Du vet vad en symfoni är, Kristoffer?
Ja, visst.
Fyra satser brukar det vara, va? Ja. I olika tempi. Och ofta något storslaget inledningen och så lite långsammare och så något snabbt och så kommer det någon final. Men Mendelssohn gjorde det här som Beethoven gjorde i sin nionde symfoni. Nämligen i den fjärde satsen, sista, så införde han kör och solister. Och det har också Mendelssohn. Och det är en fantastisk sats, både musikaliskt och teologiskt. Jag får gåshud varje gång jag kommer, man kommer närma sig slutet och denna enorma kör sjunger koralen Nun danket alle gott, nu tackar Gud allt folk. Först utan orkesterackompanjang och så kommer orkestern in, helt, helt fantastiskt. Men det kan vi tala om en annan gång, för Melanchthon han framställde nog reformationens fyra sola i den här. Så jag Mendelssohn. Jag kunde fatta Melanchthon. Hur som helst. Nu ska vi prata om vår lilla hymn här då, va? Jo, dagen innan då, den 24 juni, så på torget i Leipzig så ska det här framföras då ett musikaliskt verk. Och det skriver han för manskör och för brassinstrument. Och de var nog tänkta så att de skulle stå i varsin del av torget och sjunga, spela, blåsa till varandra. Det här är inte ett så långt verk. Det består av fyra korta satser. Och den första satsen är en slags lovsång som Mendelssohn, där han använder en av reformationens tidiga melodier, Es istas heilungs kommen her, o Gud av din barmhärtighet. Pam, 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 pa, da, da, da. Så det är två verser på den med en text som kombinerar en lovsång till Gud och antydningar om boktryckarkonsten. Och så den fjärde och sista satsen, det är Nun danket alle gott. Nu tackar Gud allt folk, men också med en lite annorlunda text. Och så är det två stycken melodier dessemellan, eller satser, som handlar då om en slags lovprisning till Gutenberg. Och där man hör Gutenbergs namn nämnas då flera gånger. Och den andra satsen då, fria, nykomponerade melodin, är den på vilken vi nu sjunger då, Lyst till änglasångens ord. Pam pam pa da 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 dam dam da 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 da. Låter den.
Men Daniel,
ja.
Så den är egentligen inte, vi associerar ju detta som en julmelodi, ja. Lite. Ja. Men den hade sin premiär när vid midsommar ungefär.
Den hade sin premiär vid midsommar. Det handlar om Johan Gutenberg. Det handlar om att trycka böcker. Och den är lite nationalistiskt tyst också. För den texten är alltså så här. Den börjar med orden Vaterland in deinen Gauen, liksom talar om fosterlandet och så. Och sen då, när vi kommer till det där i sången, du vet, de här höga tonen. Tam, 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 ta, da, da, da. Då sjunger Gutenberg!
Ja, ja.
Så den handlar egentligen om något helt annat. Ja. Men jag tycker, alltså, om man ser hur det här har lett samman nu, att den har blivit känd som en julsång, något som då handlar om en som på något sätt representerar Johannes döparen, så knyter vi ändå ihop Lukas 1 och 2, eller hur, va? Som handlar om Johannes döparens födelse
och Jesu födelse.
Ja, är det inte lite roligt
jo,
hur historien
leds? Jo, det tycker jag. Det är det. Så nu har vi gjort ännu ett julavsnitt,
ja.
Om detta ämne som var lite annorlunda i år.
Mm.
Det här med glöggprovningen kanske vi får återkomma till nästa år.
Ja, vi kanske får förbereda oss lite bättre så att vi hinner sitta och smutta olika glöggar. Så får vi se hur vi ska koppla dem då teologiskt eller olika
precis.
Bibliska teman.
Precis. Det kan vi säkert hitta något.
Vi får väl be om hjälp ifrån våra lyssnare.
Ja. Men du, vi säger så här, vi önskar våra lyssnare från oss här på podden och församlingsfakulteten en god jul och gott nytt år.
God jul och en välsignat julfirande till er alla.
Ja, och vad som händer här, och det finns på vår hemsida, och vill man swisha så kan man spola tillbaka och lyssna på swishnumret eller hitta det i avsnittsbeskrivningen eller på vår hemsida.
God jul!
God jul! Hej då!